Du lyssnar till del 2 av Aftonbladets historien om ett brott. Om fallet Maria Kirsch. Den 15 december reser Maria Kirsch till Ungern. Alltså i samma veva som man går ut i media med bilden på Gabriel och därigenom får fram hans identitet. Man hade alltså missat Maria med ett dygn. Fynden i lägenheten och hennes till synes panikartade flykt gör att hon nu blir högintressant i utredningen.
Det var så mycket så att hon i vart fall måste förklara sig. Och med anledning av det och samma dag så gick chefsåklagare Kronier till tingsrätten och begärde henne häktad i sin utevaro för det här. Och det var ju då för att kunna efterlysa henne internationellt.
Man var nu övertygad om att det makabra brottet hade ägt rum i lägenheten. Och eftersom Gabriel och Maria bott tillsammans så måste hon sitta inne med många viktiga svar. Problemet är att hon befinner sig utomlands. Och det råder delade meningar om huruvida hon någonsin ska återvända till Sverige igen. Däremot får man reda på att hon också bokat en returbiljett för återresa till Sverige en månad senare. Den 15 januari 1999 möter svensk polis upp det ankommande planet.
Ja, men hon kommer inte. Utan det hände ju inte så mycket sen, utan det är några dagar senare som hon helt plötsligt då ringer till sonen här och säger att hon har ingen nyckel, som kommer inte in i lägenheten. Då är hon på plats här, ja, och då vet ju sonen, han har ju fått information om utredningsläget, så han ringer polisen omedelbart. Man skickar dit polis som då griper henne omedelbart.
Maria Kirsch var alltså tillbaks i Sverige. När hon fått reda på att hon är efterlyst för mord via Interpol bestämmer hon sig för att återvända till Sverige för att reda upp missförståndet. För anledningen till att hon så hastigt rest iväg är nämligen att hon letar efter sin man Gabriel, som ju är försvunnen. Bakgrunden var att Gabriel i slutet av november 98 ska ha rest till Ungern för att köpa sig en lägenhet.
Hon berättar ju då här under det här förhöret också att han hade ju då planerat att flytta dit, eftersom han där på den pensionen han fick här i Sverige skulle räcka till mycket mer där nere. Och han skulle åka ner till Ungern för att köpa en lägenhet. Men sen hade hon inte hört någonting ifrån honom, och så vart hon orolig. Och med anledning då utav språksvårigheter, hon kunde inte gå till polisen och hon fick liksom inte hjälp, den hjälp någonstans som hon ville, så bestämde hon sig själv för att åka ner och söka sin man.
Hon var rätt bra i svenska, och de här bekanta kunde ju också svenska, så att det hade inte varit några större problem för henne att be om hjälp i det sammanhanget. Hon hade haft möjlighet att kontakta sonen och sonhustrun eller de här bekanta som de hade och tala om Gabriel är försvunnen. Varför hon inte gjorde det, det var ju att Gabriel skulle ha sagt att det här var en hemlighet.
Nej, han hade inte berättat det för någon. Och naturligtvis var väl det därför att han inte hade den avsikten heller.
Och det var just det. Ingen av Gabriels anhöriga hade någonsin hört honom nämna att han planerade att flytta till Ungern. Vare sig hans son, sonhustru eller övriga bekanta. Hans påstådda lägenhetsresa till Budapest blir än märkligare när det visar sig att Marias före detta man bor i samma stad där Gabriel enligt Maria planerade att köpa sin lägenhet.
Jag tvivlar starkt på att Gabriel skulle vilja bosätta sig i samma stad som Marias exmake. För det framkom ju ibland i förhören att han hade väldigt koll på henne och hämtade henne efter skolan, och han var svartsjuk, och att utsätta sig då för att flytta till samma stad Det är svårt att tro.
Maria hade sökt Gabriel i Ungern, men inte heller där kontaktat polis eller andra myndigheter. Istället passar hon på att besöka sin dotter och före detta man som bor i närheten. När detta nu blir känt för de svenska utredarna begär man rättshjälp från den ungerska polisen för att kunna förhöra exmaken och dottern. Och när man genomför en husrannsakan hos den före detta maken får man svaret på varför Maria haft 70 kilos övervikt när hon for iväg.
Hon hade bott där, hon hade varit hos honom en period och lämnat kvar en del kläder och elrakhyvel och liknande som tillhörde Gabriel Kirsch.
Då får man alltså en förklaring till den här övervikten, vad det var för någonting. Och det var ju då i princip då dels klädespersedlar ifrån offret, men också då deras gemensamma husgeråd, men ganska då udda hans rakapparat också, elektriska rakapparat.
Och hon hade varit hos sin dotter där hon också hade lämnat smycken exempelvis som tillhörde Gabriel Kirsch tidigare hustru som hade avlidit, och dukar och sånt som hon hade gjort.
Ett annat område som väckt många frågor handlade om den tekniska undersökningen i den gemensamma lägenheten i Stockholmsförorten Högdalen. Teorin var att Gabriel blivit bragt om livet i lägenheten och därefter styckad. Erfarenheten säger att i många fall äger detta makabra företag rum i ett våtutrymme med möjlighet till avrinning och närhet till ett avlopp, lämpligen i ett badrum. Mot den bakgrunden var det naturligtvis anmärkningsvärt att man funnit just badrummet så extremt rent. Något som Maria Kirsch rimligen borde veta mer om.
Det här gallret och den här golvbrunnen, har du rengjort det speciellt på något sätt?
Nej, kunnat ta den mandorsevit. Nej.
Det har du inte gjort?
Nej.
Har du lyft upp den och gjort rent i själva golvbrunnen?
Nej, vi har
rört ner där.
Kunnat ta skulder av brödresisen?
Nej. Jag har kunnat ta skulder av de lavanen i Jodata.
Jag har aldrig rengjort golvbrunnen.
Efterhand blir också laboratorieanalyserna färdiga beträffande andra intressanta fynd som man gjort i lägenheten. Det gällde framförallt en långpanna som man påträffat i köket. Men i ett första skede hade man inte kunnat säkra DNA-spår på ugnsplåten.
Man jobbade vidare med det här under ganska lång tid och undrade hur skulle man gå vidare. Och det var då man kom på idén här, eftersom det var känt, och inte minst då utav teknikern Hasse Lundberg som jobbade, att det här Uppsala hade en möjlighet att göra en annan typ av DNA-undersökning än vad SKL hade. Och så bestämde man sig för att man skulle vända sig dit och testa det.
Vi skickade den här till Uppsala som Maria Allen, som jag hade ett väldigt nära samarbete med både det här fallet och vissa andra fall. Och då är det så att SKL, de körde inte mitokondri-DNA-undersökning. Och mitokondri-DNA-undersökning är alltså mycket mindre material. Men det är forskaren på Uppsala, och då undersökte man det. Så vi hittade, eller de hittade då, mitokondri-DNA och även kärn-DNA som identifierades till den här personen som var styckad.
Sen har du nämnt att du har bakat också och använt ugnen under den här perioden när du var ensam. Under den här tiden, november, december, använder du den här långpannan som du har sett på bild?
În perioada asta, 30 noiembrie, 15 decembrie, ai folosit țava aceea de cuptor pe care ai văzut-o în fotografie?
Nu.
Nei.
Nu am folosit-o.
Johann Wendt.
Și n-am folosit-o de foarte multă vreme.
Johann Wendt på jättelänge.
Under utredningens gång faller också en till viktig pusselbit på plats som kanske kunde förklara vissa av skadorna på Gabriels sargade kropp.
Man undersöker ju då också snittytorna, hur de här kroppsdelarna har då skilts från varandra. Och här konstaterar man ju ganska snart då att man hade använt någonting med väldigt, väldigt tunt och fint sågblad. Och det här letade man efter, man hittade alltså ingenting som kunde stämma överens.
Då gjordes en väldigt massa jämförelser med obduktionssågar och andra typer av sågar. Men sen fick vi in ett tips från en anhörig att det rörde sig om en pappan hade haft en hobbysåg.
Ganska långt senare i utredningen, eller en bit in i utredningen, så drar sig sonen till minnes att han hade på Claes Olsson köpt en liten såg och gett sin pappa i present. Och meningen var att när han hade köpt någon form av fläskkarré med ben så skulle han kunna dela dem där med den här sågen. När det här framkom så tar då teknikerna kontakt med tillverkarna utav de här sågarna.
Så då beställde vi ett sånt här sågblad från Tyskland och sen fanns det skador i ryggkotpelaren efter sågning då, och visade sig att det stämde väl överens med bredd och tandning på den här sågen. Va? Nu var det en referens, så vi kunde ju aldrig göra någon identitet, utan det var ju så när man kunde komma. Så det talade för ganska kraftigt ändå då, att det var ett sånt verktyg som hade använts.
Och den sågen som han hade fått av sonen, den hittade man aldrig. Den är alltså borta.
Ett annat märkligt sammanträffande var att Maria på dagarna studerade svenska i Münchenbryggeriets lokaler. Byggnaden ligger strax ovanför den plats där man senare hittar Gabriels kropp.
Ja, beträffande de här fynden av kroppsdelarna i påsarna, det skedde ju nedanför Münchenbryggeriet mellan två fartyg. Och jag var uppe och tittade på den där lokalen, skollokalen. Och då ser man rakt ner på de här båtarna. Jag tror inte hon var speciellt bevandrad i Stockholm, Stockholms geografi och allting. Men vill man snabbt göra sig av med en sak, så om man vet att det är lite lugnt trafik och upp och kanske på kvällen, då hittar man ju dit i alla fall för man går i skolan. Och så har man väl kastat det där nere då.
Med anledning av Maria Kirsch märkliga beteende, alla indicier och de tekniska fynden i lägenheten, så var utredarna nu övertygade om att Maria var inblandad i mordet på Gabriel. Alla andra alternativ verkade för långsökta.
Och att han skulle ha blivit överfallen på väg i tunnelbanan, eller hur det nu hade gått till, rånad. Och den personen skulle ha styckat och stoppat in hans huvud i ugnen. En helt främmande, nej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag menar, det faller på sin egen orimlighet. Och dessutom så berättar hon ju själv att någon annan person än hon själv hade ju inte varit i den här lägenheten på Sjösavägen under den perioden sedan Gabriel hade försvunnit därifrån.
Inför rättegången i tingsrätten var de flesta överens om att Maria skulle fällas för mordet på Gabriel Kirsch. Den enda pusselbiten som egentligen saknades var ett tydligt motiv. Vad kunde Maria haft för anledning att ta livet av Gabriel? En fråga som tog en hel del tid och kraft från utredarna och chefsåklagare Birgitta Kronier.
Ja, man undersöker ju, ja, dels vill jag minnas att vi tittade på det telefonsamtal som hade förekommit och naturligtvis också transaktioner, ekonomiska transaktioner om betalningar från konton. Och av intresse var exempelvis en utlandsbetalning som Maria Kirsch gjorde strax före det att Gabriel försvann. Hon satte in 3 500 kronor på ett konto i SE-banken. Men hon ville inte själv stå som kontohavare därför att hon ville inte att Gabriel skulle få reda på att hon hade fört ut pengar ur landet. Men då vill jag fråga så här. Varför ville du inte att maken skulle få reda på att du skulle skickade pengar till dottern?
Non ho avuto nessun motivo speciale.
Jag hade inte något särskilt skäl till detta.
Han hade tidigare skickat pengar till Marias dotter i Rumänien. Och nu skulle det vara slut på det. Han gillade inte heller att hon ringde. Och det blev dyra, det blev höga kostnader för honom. Gabriel hade en pension och bostadsbidrag på 7 200 kronor i månaden. Och du hade socialbidrag med 1 638 kronor i månaden. Det här beloppet 3 000 kronor är ju en ganska hög summa i förhållande till månadsinkomsten så att säga. Det fanns inte utrymme för att skänka bort helt enkelt pengar och att ringa för 1 000 lappar. Gabriel måste ha hittat ett kvitto som visade att Maria hade fört över pengar till dottern i Rumänien. Och det är klart att det måste ha varit en viss diskussion i samband med att det här han öppnade posten.
Men även om Maria hade svårt att ge trovärdiga förklaringar på många märkliga omständigheter så upptog en fråga mycket tid och kraft för utredarna. Kunde hon verkligen ha utfört detta bestialiska brott helt själv? Vissa menade rent av att det tidigare aldrig förekommit en kvinnlig styckmördare, vare sig i Sverige eller internationellt. Förre polismannen Bo Vide.
Först så var man ju väldigt förvånad eftersom det är så ovanligt just med att kvinnor styckar. Och jag tror faktiskt att det var första gången i Sverige som man hade det här. Men man trodde då inledningsvis att det här var något ganska ovanligt i hela världen. Men det visade sig att det var inte så. Även om det inte var vanligt så förekommer och hade förekommit utomlands. Va? Att kvinnor hade gjort på det här sättet. Och det var inte heller omöjligt för henne att göra det här helt själv. Och sen när man då gick igenom det hela så man hittade liksom ingen annan som skulle kunna ha motiv eller som skulle kunna ha någon anledning att delta i det här.
I slutet av augusti 1999 väcker chefsåklagare Birgitta Kronier åtal mot Maria Kirsch för mord. Åtalet är baserat på en indiciekedja som enligt alla som arbetat med utredningen är väl underbyggd. Rättegången flyter på enligt planerna och chefsåklagare Kronier redogör för alla de graverande omständigheter som pekar i riktning mot Maria. En vecka innan domen ska meddelas är de flesta överens om att tingsrätten kommer döma Maria Kirsch för mord. Då kommer chocken. Tingsrätten väljer att ogilla hela åtalet och Maria Kirsch försätts på fri fot.
Jag trodde inte i mina öron. Jag menar, jag var helt övertygad om att hon skulle bli fälld. Så jag blev mycket förvånad när tingsrätten kom till den slutsatsen att man ogillade åtalet. Så det var synnerligen överraskande.
Jag tyckte att vi hade enormt stark bevisning. Det tyckte däremot inte tingsrätt. De frikände ju henne, men vi hade gått så noggrant tillväga så vi visste att vi hade gjort vad man kunde göra. Ja, det var en väldigt, väldigt stark teknisk bevisning, det måste jag säga.
Istället för att göra en helhetsbedömning väljer tingsrätten att titta på varje enskild detalj var för sig. På de grunderna slår man visserligen fast att Gabriel blivit mördad, men inte att det skett i lägenheten och inte av Maria Kirsch. Den dåvarande kriminalreporten på Aftonbladet, Lennart Hård, hade följt ärendet ända sedan starten, men aldrig fått möjlighet att intervjua Maria personligen. Nu såg han sin chans.
Och jag tänkte, det bästa vore om jag finge träffa henne och höra hennes röst. Jag tyckte att offentligt hade hennes röst inte hörts. Och jag fick besked att när hon lämnar Kronobergshäktet så får du träffa henne. Och jag satt upp hos advokaten och så kom meddelandet. Nu går hon från Kronobergshäktet. Och då såg jag henne komma gående efter kajen med vackert uppsatt hår. Hon hade en lång kjol och en mörkbrun axelväska. Kom hon ihop mot mig och där stod jag. Det var ingen djup intervju, så mycket kan jag säga. Det var en, alltså jag träffade en kvinna som då var 45 år och såg ut inte särskilt stor och inte såg hon stark ut. Och hon tycktes vara en väldigt snäll människa. Och hon visste vad jag hade skrivit och sa, hur är det på ditt jobb då? Sa hon, ja det är upp på vid Globen. Jag skulle vara roligt att se hur det ser ut på ditt jobb. Ja, du kan väl gå dit så får du se, sa jag. Och sen gick jag runt på centralredaktionen och visade vad jag jobbade på rättsredaktionen och hur en centralredaktion ser ut. Och där gick vi runt en kvart och var väl en annan som tittade undan vem hon var. Men ingen visste då det.
Men det rättsliga efterspelet var långt ifrån över. Efter nederlaget i tingsrätten var chefsåklagare Birgitta Kronier mer motiverad än någonsin att ta ärendet vidare till nästa instans. Och redan dagen efter den friande domen är överklagan till hovrätten färdig.
Och jag har aldrig någonsin skrivit en så lång överklagande, och jag gick in i varje detalj som tingsrätten hade missuppfattat eller hittat märkliga hypotetiska förklaringar. För en sak är säker, det var nog ganska uppenbart för alla att Maria Kirsch, hon ljög på flera punkter som var graverande. Och det var ju välkänt och det borde rubba tilltron till hennes andra uppgifter också.
I januari 2000 prövar Svea hovrätt överklagandet. Men den här gången var chefsåklagare Birgitta Kronier inte lika övertygad om utgången.
Särskilt inte efter chocken med den här tingsrättsdomen. Den saken är klar.
Och ett par veckor senare, i mars 2000, skulle hovrätten meddela dom i målet. Dåvarande kriminalreporten på Aftonbladet, Lennart Hård, bevakade rättegången.
Före slutpläderingen så träffade jag Maria Kirsch tillsammans med advokaten. Och hon frågade, vad tror du? Ja, så jag tror att vi får se. Det är väldigt svårt att prata i sådana här situationer. Men hon såg väldigt rädd ut. Sen så blev det slutpläderingar. Och jag tror det tog högst 10 minuter så kom meddelandet från hovrätten. Skyldig. Två vakter gick in och hämtade Maria Kirsch. Och mellan de här två vakterna fördes hon ut ur hovrätten och ner till en polisbil. Hon gick förbi mig och hon grät.
Ja, när det gäller Maria Kirsch såg ju verkligen ut som en söt, ljus, ung kvinna. Så det kan ha varit svårt att tro att hon skulle vara kunna göra en sån här sak. Men i förening med att Maria Kirsch ställning som närstående och att gärningen begåtts i den gemensamma bostaden leder till att straffet ska bedömas till livstidsfängelse. Och vidare så har man också bedömt att hon inte har sån anknytning till Sverige, så att hon ska då utvisas.
I och med domen i hovrätten 2000 blev Maria Kirsch den fjärde kvinnan i Sverige som dömts till livstidsfängelse och Sveriges första kvinnliga styckmördare. Men domen till trots så är fortfarande en fråga obesvarad, eftersom hon hela tiden hävdat sin oskuld.
Ja, motivet. Det är ju spekulationer vad som har vägt över mest. Men jag fick den uppfattningen att det här brottet har utförts i ett våldsamt raseri. Så hat och hämnd av någon anledning.
Det är ju inget normalt beteende att stycka en människa, och det är väldigt obehagligt arbetsuppgift att få fram det här. Man lever ju med det här väldigt länge när man skriver protokoll och man ser otäcka bilder, man är med på obduktionen och så vidare. Men varje fall, man kan inte säga någonting generellt, varje fall har ju sina otäckheter så att säga. Fast de kan ju vara lika på grund av att vederbörande är styckad, men där slutar ju likheterna. Dramatik alltså för offer och anhöriga och alla som är inblandade naturligtvis, det är klart man påverkas.
Livstidsdomen i hovrätten innebar slutet på ett märkligt och unikt fall i svensk kriminalhistoria. Men Maria Kirsch själv, som fortsätter att hävda sin oskuld, har sedan dess arbetat för att få till en resning.
Alltså, jag har svårt att föreställa mig att komma till något annat resultat än det hovrätten har gjort.
Det är ju, oavsett vem det är som begär resning, om det är åklagaren eller om det är då den dömde som begär den här resningen, så måste ju någonting ha kommit till. Någonting som man inte har vetat tidigare.
Du har hört historien om ett brott. Om fallet Maria Kirsch. Programmet gjordes av Kristoffer Hansson och Martin Ekelund.